Halva säsongen kvar. Mycket poäng att spela om. Och de här poängen innebär inte att vi har förlorat ett SM-guld. Utan det är nog vad vi gör efter de här poängerna som vi missade. Det är nog absolut viktigast att resa sig från det här. Och ja, nu får man bara se hur vi kan göra för att komma igång igen.
Du lyssnar på En gång i november om Göteborg FC:s jakt på sitt första SM-guld. Med mig, Jonas Autio. Del 3. Ett beslut som kan visa sig bli dyrköpt.
Jag tror du har matchen idag nu.
Tore Lund, pressansvarig i Göteborg FC, är på väg till Malmö och säsongens andra och sista möte med guldkonkurrenten Rosengård. Med sig i bilen har han Andreas Adde Larsson. Adde, som har en funktionsnedsättning, gjorde sig ett namn i klubben under 2019, då han tillsammans med mediebyrån, den dagliga verksamheten har sin sysselsättning, gjorde en webb-tv-serie kallad Säsongen, där han följde Göteborg FC genom Damallsvenskan, Svenska Kuppen och Champions League. Ett arbete som även resulterade i dokumentärfilmen Den blåaste himlen. Och kanske viktigast av allt, en plats i Göteborg FCs organisation.
Ni har ju till i år tagit emot Adde i klubben. Var det ett självklart val?
Ja, det tycker jag. Hade vi inte gjort säsongen, årets säsongen innan så att säga, så hade det kanske inte varit självklart. Men nu har vi lärt känna Adde och vi har lärt känna mediebyrån och sådär. Liksom, vi kom väldigt bra överens och alla i laget uppskattade ju säsongen och att de följer oss en hel säsong på det sättet och gör en fantastisk dokumentär och sen en fantastisk film. Och detta är ju det är grymt liksom. Och sen Adde liksom, han har ju, vad jag förstår, han har levt upp med det här och lever sitt livs bästa dagar på något sätt liksom. Och att vi kunna bidra till det för Adde liksom, det är bara en ynnest liksom. Och sen har jag Adde, vi har ju blivit kompisar liksom. Och han är min assistent på matcherna, han tar hand om pressen och gör det jättebra. Väldigt ambitiös kille och med tanke på att vi lärde känna varandra i fjol så var det självklart att ta in honom nu.
Vad tillför han, tycker du, i den rollen han har i klubben idag?
Glädje, entusiasm. Sen är han ju väldigt kunnig, han har ju koll på det han gör. Han kan ju fotboll, han kan liksom, kommit in och omtyckt av tjejerna. Så han känner ju spelarna, han känner ledarna, han känner tränarna, han känner alla oss vid sidan om. Liksom, och sprider glädje och entusiasm. Och sen tillför han ju naturligtvis det rent praktiska med att springa med laguppställningar och hjälper mig med... Ja, lite spikergrejer och lite allt möjligt liksom. Så att, nej, han tillför absolut. Han är en viktig kugge i vår matchorganisation.
Adde, ja. Vad betyder det för dig att vara verksam och arbeta i den här klubben?
Det är väl att få vara med i en sammanhang. Få vara med och möta andra, inte bara människor med olika funktionshinder, utan här får jag möta elitspelare, landslagsspelare, tränare, alltså en vardag, komma utanför liksom boxen liksom. Det betyder väldigt mycket.
Tanken var att Adde skulle arbeta med souvenirförsäljning i samband med lagets hemmamatcher. Men när publiken stängdes ute från arenorna fick han alltså en annan roll.
Jag har fått en roll som heter pressassistent, hjälper Tore och hjälper till och med att hälsa pressen välkomna och dela ut laguppställningar, sköta matchklockan. Ja, så att alla pressen ska känna sig att de är välkomna till Vallala. Och jag tror att den rollen tror jag kommer... Jag tror inte de tog och släpper mig efter det här.
Samarbetet med mediebyrån Daglig Verksamhet resulterade också i ett välgörenhetsprojekt inom ramen för Göteborg FCs CSR-arbete Shake Hands, där mottagarsidan består av fotbollsspelande tjejer med intellektuella funktionsnedsättningar i Rwanda i Afrika.
Nu har vi haft covid-19 som har påverkat hela världen. Hur ligger arbetet med ett engagemang i Rwanda just nu och hur ser framtidsplanerna ut?
Precis som du säger, så vi var ju nere i Rwanda i december i fjol och träffade de människorna som jobbade med de här tjejerna där nere, och det var en fantastisk resa och en oerhörd glädje för dem att vi kom dit och uppskattning vi mötte, och man blev biten, och det var någon som har skojat med mig tidigare och sagt att blir man väl biten av Afrikabacillen så är det för livet liksom. Och jag känner ju att den även om vi bara där i 4 dagar eller något sånt där, så längtar jag tillbaka. Det var en fantastisk upplevelse liksom. Och som du sa själv, på grund av covid-19 och sådär, så har vi har inte kunnat göra det vi har velat göra. Vi hade tänkt åka ner och ha en camp där i sommar liksom, i juli. Men av förklarliga skäl så blev det inget. Sen är ju liksom lite on hold, och vi har liksom skjutit det på framtiden som var tänkt. Vi hoppas 2021 kanske vi kan åka ner, eller 2022. Och sen är tanken fortfarande att kunna få hit de här tjejerna till Gothia Cup, kanske 2022 eller 2023. Men det är fortfarande covid-läge liksom, så vi får anpassa oss till det såklart.
Det här arbetet, dels det ni gör i Shake Hands, men även det faktum att ni har Addi-föreningen här, kan det ge lite andra perspektiv, känner du?
Ja, definitivt. Och inte minst för spelarna och ledarna som har tagit Addi till sitt hjärta liksom. Och de är ju fantastiska, spelarna och ledarna med Addi liksom. Och han har verkligen blivit insläppt i föreningen och sådär liksom. Det kan handla om allt från att han kommer nära träningarna, att han hänger med tjejerna och spelarna på någon lunch eller, och sådana saker. Hänger med mig på någon bortamatch. Visst får man andra perspektiv på det liksom, att alla hade ju liksom, han har sina problem historiskt, men det är inget som man tänker på. Jag kanske tänkte på det för 1,5 år sedan när jag började känna honom, men nu finns det inte. Jag ser Adde som en kompis, vilket som helst. Och så är ni gänget här. Absolut.
Adde, vad kan du ge för råd till någon annan i din situation?
Att först och främst, inget är omöjligt. Men det gäller att man hamnar rätt och har rätt personer runt omkring sig. Som verkligen brinner för oss människor med funktionshinder och olika personliga saker.
Inför seriefinalen har Göteborg FC, med tränaren Jörgen Erikssons ord, städat undan Jumbon Vittsjö på bortaplan och Umeå hemma på Vallala IP. Samtidigt svarade Djurgården för en skräll när man anförde av vikarierande mittbacken Portia Boakye höll 0-0 hemma på Stockholms stadion mot Rosengård, vilket drygade ut Göteborgs serieledning till 3 poäng. Till viss del bedrägligt, eftersom Rosengård i kraft av bättre målskillnad övertar serieledningen vid vinst i dagens match. Men om Göteborg vinner, då är man plötsligt 6 poäng före, med ett rejält grepp om guldkampen. Minuter efter Rosengårds kryss på Stockholms stadion kunde Sportbladet avslöja att Göteborg i skymundan gjort klart med amerikanska VM-backen Emily Sonnet. Ett nyhetsmässigt sammanträffande som nästan kändes planterat av Göteborg FC. Avsett i så fall att strö lite extra salt i såren på Rosengård efter deras poängtapp. Inte minst eftersom Emily Sonnet är en spelare som också uppvaktats av Rosengård. På pluskontot för Göteborgs del också att man lyckats låna ut mittbacken Annika Schmidt till Sunnanå i Elitettan och slipper sätta den felscoutade amerikanskan på nästa flygplan hem till USA. På minuskontot att de finska kantlöparna Emma Koivisto och Natalia Kuika tackat nej till de kontraktsförlängningar klubben erbjudit och ser ut att vara förlorade från och med nästa säsong. Tråkigt, men samtidigt inte oväntat. Inte minst i fallet med Kuika, som i stort sett varje match tagit ytterligare ett steg. Bort från damallsvenskan till någon av de sportsligt och ekonomiskt starkare ligorna. På minussidan också lagkaptenen Emma Berglunds skadeläge. Mot Vittsjö meddelade hon strax innan avspark att hennes krånglande hälsenor inte medgav maxlöp. Något som skapade irritation hos tränarna. Hon spelade trots det drygt 60 minuter, men i mötet med Umeå vilade hon helt. Mot Rosengård är hon bänkad, trots att hon känner sig redo för spel. Och inte nog med det. Klubben funderar till och med på att utnyttja en optionsklausul i lagkaptenens kontrakt och meddela henne att hennes tjänster inte är önskvärda under 2021. Men det vet hon inte ännu. Det är dagen före seriefinalen mot Rosengård och hon har precis fått reda på att hon saknas i startelvan när hon svarar på frågan om hur hon ser på sina insatser så här långt.
Det har varit lite upp och ner med dels att jag fick den bristningen i vaden då på vad var det, andra matchen. Och missade ju, bara för att man är borta i någon vecka så missar man ju en del matcher. Och kändes jobbigt att sitta på läktaren och bara titta på när det känns som att man ändå kan bidra när man är på planen. Men det var skönt att vara tillbaka till en sån viktig match som mot Rosengård då, och få känna att jag ändå kunde prestera väldigt bra på den matchen. Så det har varit liksom upper, samtidigt som jag då kämpar med känningar i hälsenorna som gör att jag kanske inte har kunnat spela 90 minuters matcher. Men insatsen har väl varit okej. Man ställer ju alltid ganska höga krav på sig själv och sådär. Men samtidigt inför den här säsongen så har jag ju en historik med att ha varit långtidsskadad, kommit tillbaka och sen fått slåss med små saker som ändå har tagit lång tid att rehabba från. Så att det är egentligen inte konstigt kanske att jag inte är i toppform, men på god väg i alla fall.
Hur är det mentalt att veta dels att man är en väldigt viktig kugge i laget och samtidigt inte riktigt kunna veta från match till match om man kommer kunna spela?
Det är väl både och. Dels så tänker jag inte på det jättemycket, utan varje match är ju liksom unik. Så det har nog varit mer att liksom känna att jag vill spela. Och det fick jag ju verkligen känna den tiden då, de veckorna jag var borta för vaden. Att sitta på läktaren och verkligen vilja spela. Det är inte lika kul som att verkligen ha möjligheten att spela. Så jag har inte tänkt på det jättemycket. Men man får ju en chans att fundera på det när man inte är med.
Hur trivs människan Emma Berglund i Göteborg efter ett år?
Jag trivs väldigt bra. Det har förändrats lite grann för mig socialt med tanke på att jag flyttade hit med min dåvarande sambo och har gått igenom ett uppbrott i den relationen också under den här tiden, under den här våren. Så att det har ju påverkat mig lite grann också rent mentalt. Men sen så är det väl fotbollen som har fått stå i fokus, och det är jag ju väldigt tacksam över, att känna att den kärleken till sporten ger så pass mycket. Och att få vara i ett lag och få ta hjälp av lagkamraterna som man har och den gemenskapen som vi också har i laget. Så att det har varit tufft att känna att det är inte min hemstad. Jag har inte så många släktingar och familj runt omkring mig eller nära vänner som bor här. Utan jag har liksom fått förlita mig helt på laget. Men det har också känts väldigt bra, så att att tagit igenom mig den tunga perioden, det uppskattar jag också.
Ja, den i tidningar och tv så uppmärksammade relationen med före detta handbollsspelaren Louis Sand tog alltså slut under våren. Har det räckt med fotbollen och lagkamraterna i den situationen?
Ja, och såklart stödet liksom från familj och vänner på håll då. Det tror jag alla som har varit i liknande situationer eller bara överhuvudtaget att vara borta från de som man har nära och kära. Det betyder mycket att kunna ringa samtal och prata av sig, men också kunna få fokusera på någonting annat än den situationen man är i just då. Och där har fotbollen alltid varit en stor del i mitt liv, i att ja, men låta den världen liksom ta över. Och när man är på träning, då är jag på träning, och när det är match, då är det match, och då brukar jag inte tänka så mycket på någonting annat, och det är också väldigt skönt.
Det är symptomatiskt att Natalia Kujka, en av få Göteborgsspelare som står upp i dagens match, i en sekvens där en skada skapat ett avbrott i matchen och en välbehövlig chans för laget att prata ihop sig vid sidan, lägger armen om Jörgen Eriksson, som är mitt uppe i en häftig ordväxling med domaren, och varsamt för honom i riktning mot bänken för att fokusera på matchen. Kujka, som tidigare under säsongen påtalat just egenskapen att kunna ändra en matchbild som en tränares kanske viktigaste egenskap. Efteråt ska Rosengårds tränare Jonas Eidevall skicka en passning till Göteborgs tränarduo om deras oförmåga att, citat, ändra sitt spel när de får problem. Just idag handlar det dock mindre om bristande taktisk förmåga och mer om spelarnas oförmåga att utföra det man ska. Inne mittfältarna faller gång på gång ner i knät på trebackslinjen. Vägen upp till anfallet blir för lång och varken offensiven eller pressspelet får något understöd. Efter en trots allt hygglig start klappar man igenom mentalt när Rosengård i en blixtrande kontring gör 1-0. De som trots allt står upp, som Kujka och Julia Roddar, är för få för dagen. Och det saknas ledarskap på planen. När dessutom Stina Blackstenius, efter en pigg inledning, utgår med en befarad lårskada, är det game over. Vad Göteborgstränarna kan lastas för är att man valde att bänka Emma Berglund. Den enda som, tillsammans med Jennifer Falk i målet, pallade trycket under första halvlek i lagens möte på Valhalla IP en knapp månad tidigare. Då Rosengård kom ut och gjorde lite som han ville mot ett chockat hemmalag. Och den enda i laget som faktiskt vet hur man vinner SM-guld. Om det hade räckt till poäng kan man förstås inte veta. Men hon hade inte vikt ner sig på Malmö IP. När Göteborgsspelarna efteråt pratar om nerver och stundens allvar önskar man att de kunnat se skriken av lättnad och de knutna nävarna hos sportchefen Therese Sjögran på läktaren varje gång Rosengård gjorde mål. För det var hos Rosengård den största pressen låg. Och logiskt nog där nerverna borde blivit en faktor. Nej, beslutet att bänka Berglund kan visa sig bli dyrköpt. Och på tal om dyrköpta misstag. När Rosengårds och landslagets lagkapten Caroline Seger var på väg till Göteborg 2005. Men istället valde Linköping, där det blev 4 säsonger och 1 SM-guld, innan hon som draftetta gick vidare till proffsspel i Philadelphia och New York i den amerikanska proffsligan, hade Seger, enligt Göteborgs ordförande Peter Bronsman, redan bestämt sig för Linköping när hon var på provspel i Göteborg och var i realiteten aldrig riktigt nära. Men andra i klubben berättar att Göteborg återigen hade chansen att få Caroline Segers namnteckning när hon återkom till Sverige från en andra proffssejour. Men att man valde att inte signa henne på grund av att delar av Göteborgs ledning och spelartrupp inte ville ha henne i laget. Om det stämmer att man tackade nej till en spelare som bevisligen kan skilja mellan guld och silver, är frågan förstås hur mycket man egentligen vill vinna. Hade hon blivit en del av Göteborg FC är det högst sannolikt att vi inte suttit här idag och pratat om klubbens jakt på sitt första SM-guld. Det hade redan varit bärgat och kanske till och med varit startskottet för en dynasti. För visserligen tillhör dagens match till stora delar Rosengårdsanfallaren Mimmi Larsson som är inblandad i samtliga tre mål. Sättet hon retfullt snor bollen från Emma Kullberg i upprinnelsen till 3-0-målet då Göteborgsbacken ska täcka ut bollen vid kortlinjen håller högsta klass. Men lika fullt är det också Caroline Segers match. Huvudet alltid lite högre än planens övriga 21 spelare. Ryggen alltid lite rakare. Det är hon som är den verkliga skillnaden mellan lagen. Det är närmast skämmigt att i kommentatorsfält på sociala medier, kvällstidningskrönikor och på landets fotbollsläktare, inte minst på Vallala IP, höra att Caroline Seger börjar bli för gammal, är för långsam och har passerat bäst före datum. När hon i själva verket fortfarande är den säkraste investeringen för ett lag som har som mål att få lyfta kronprinsessan Victorias pokal. Något jag pratade med Therese Sjögran om tidigare under säsongen.
Jag vet faktiskt inte. Alltså jag har haft förmånen att få spela med henne under väldigt lång tid. Och även nu har henne som ledare i Öster Rosengård. Så för mig är de kommentarerna... Alltså jag förstår ingenting. Men det är väl människor som inte har varit nära henne och förstår hennes storhet. Hon är klistret kan man säga. Och hon... Stor rutin, en stor ledare och få spelare att följa. Så för oss är hon ovärderlig.
Och Sjögran får medhåll av Göteborgstränaren Jörgen Eriksson.
Det är bara dumheter liksom. Jag förstår inte. De fattar väl inte heller de som skriver detta här. För långsam, hon är ju så jävla smart, även om hon ser trög och långsam ut fysiskt. Så hon är ju hur smart som helst och snabb i huvudet. Det är ju det hon är. Alltså, ligger rätt, gör det rätt, sätter de andra i rätt positioner, i rätt läge. Så, ja, där tycker jag de har fel. Hon är bra Seger, riktigt bra.
När matchen är över dröjer sig besvikna Göteborgsspelare kvar länge på gräsmattan på Malmö IP. Det är lite tidigt att säga något om matchen, men Emma Berglund gör ett försök.
Toppmatch mot Rosengård, och så hände detta. Hur förklarar man det?
Ja, det är det man försöker sitta och analysera nu. Några av oss som har suttit och pratat efteråt, och man sitter ju såklart också på sidan och funderar under matchens gång, men det vad jag kommer fram till vet jag inte riktigt, men känslan just nu är att det blev som det blev, kanske lite grann hur starten på matchen ser ut. Så som jag sitter och tittar på det så tycker jag ändå att det är ett ganska passivt, inte jätte självförtroendefullt Rosengård som startar matchen. Vi har några chanser, hade kunnat få in dem på en hörna. Och det hade kunnat förändra allt. Men man ser också hur tydligt Rosengård ökar på och växer av att få en 1-0-ledning. Och vi snarare krymper. Och sen efter det så kändes det som att det rullade på lite grann. I lite frustration och en halvlek, andra halvlek som såklart är mycket bättre. Men de backar också hem lite grann. Så att det tar emot lite grann att sitta och prata om det nu.
Tillbaka i Göteborg har man en vecka på sig att slicka sina sår och förbereda sig för att studsa tillbaka i bortamötet mot Kristianstad. För Jörgen Eriksson har det inte varit helt lätt att lägga förlusten mot Rosengård bakom sig.
Den tog lite tid att smälta. Alltså på sättet vi förlorar, att en del spelare inte kommer upp i nivå. Det stör mig lite grann faktiskt. jag trodde inte det, att vi skulle falla igenom. Sen spelmässigt, ja, marginaler den här gången då. Men besvikelse, men samtidigt också städa undan skiten. Nu är det nytt, ja. Nu är det Kristianstad som gäller, så att det är där det ligger fokuset nu.
Har veckan varit bra, tycker du?
Ja, den har varit väldigt bra och positiv och bra fart. Gjorde gott. Vi fick komma över till Ullevi, stora nu Ullevi, och träna också. Så att det har varit två riktigt fina träningar.
Vad gör man som tränare för att stärka spelarna efter en sån där förlust?
Nej, men det alltså det man får göra då, liksom, man får summera det här och gå igenom vad var det som inte stämde. Sen får man ju ta bort den här biten och så får man gå vidare och så försöka förklara att det är ju inte någon större panik, utan vi har faktiskt gjort det väldigt, väldigt bra fram tills den här matchen. Vi dominerade totalt i 70 minuter hemma mot dem.
Mm.
Här spelade vi jämnt med dem. Vi hade en viss period där som vi inte riktigt var. Men annars så spelade vi. Så fotbollsmässigt, ja, vi ska fortsätta med det här. Vi har en spel, vi har en idé. Vi ska bara fortsätta. Så att det är det vi får hålla oss till. Så att och vi köper tjejerna, det är absolut.
Mm. Är det någonting förändrat i planen inför lördag?
Nej, ingenting. Utan att vi vet hur de spelar, vi vet hur vi ska spela och vill spela. Och, så att inga andra planer, utan vi ska fullfölja den idén vi har.
Innan man återvänder till Skåne ska man ha en principiell diskussion med ett gäng fotbollsagenter. Och det är inte företeelsen i sig. Att man anlitar och betalar agenter i syfte att hitta spelare är en självklarhet. Utan det faktum att agenterna vill ha betalt även när spelare förlänger sina kontrakt. Onödiga pengar, menar man. I storleksordningen femsiffriga belopp. För att få en underskrift av en spelare man är överens med och som fått det hon önskar i dialog med klubben.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett soldränkt Kristianstad. Regnigt har det varit innan.
Den goda nyheten för Göteborg FC är att det i stort sett blir spel mot ett mål på Kristianstad fotbollsarenas hybridgräs. Göteborg radar upp chanser. Man har dubbla ribbträffar, en boll som rullar längs mållinjen och ytterligare en drös kvalificerade målchanser. Den dåliga nyheten är att det är Kristianstad som står som segrare när domaren blåser av matchen. Hur kan Göteborg inte vinna den här matchen? Frågar sig Sportbladets kommentator gång på gång. Medan klockan tickar ner och bortalaget kommer i anfallsvåg efter anfallsvåg. För att försöka utjämna det 1-0-överläge norska Therese Åsland gett hemmalaget i den 62 minuten. En kombination av göteborgsk oskärpa och en storspelande Brett Maron i Kristianstadmålet gör att Göteborg för andra helgen i rad går mål och poänglösa från en match i Damallsvenskan. När Jörgen Eriksson bildar cirkel med spelarna efter slutsignalen kan han konstatera att han är helt tom. Finns inget mer att säga än att det, citat, känns som skit. Dagen efter är det sammanbitna miner på Vallala IP. Efter träningen slår sig tränarna ner på planen tillsammans med spelarrådet och diskuterar hur man ska gå vidare och vad som behövs för att börja vinna igen. I centrum står lagets oförmåga att förvalta sina målchanser. Man beslutar sig för att lägga in mer matchlika situationer på träningarna. Nöta inlägg och avslut i fullt matchtempo. I fotbollsmagasinet Offsides reportage Gåtan Mats Gren från 2018, baserad på intervjuer med drygt 2 dussin nuvarande och före detta spelare, agenter, ledare och IFK Göteborg anställda, tecknas bilden av en illojal och falsk före detta blåvit sportchef med bristande kommunikationsförmåga och en tendens att verka bakom ryggen på sina medarbetare. I den meningen skulle LinkedIn-historien som briserade dagar innan den damallsvenska premiären, där nytillträdda Göteborg FC-tränaren Mats Gren anmälde sitt intresse för ett tränarjobb i Förenade Arabemiraten och rörde upp känslor bland spelare och ledare, kännas logisk. Det har man dock lagt bakom sig nu. Sorgligt nog, som en av lagets mest framträdande spelare uttrycker det. Hon menar att Gren aldrig blivit kvar om samma sak hänt inom herrfotbollen. Han hade, menar hon, fått sparken och 10 tränare hade stått på kö, redo att ta över. Något som Gren själv inte ser någon anledning att kommentera.
Vad tror du resultatet hade blivit om det hade varit en toppklubb på herrsidan?
Det är spekulationer, ingen aning.
Gåta är förstås ett starkt ord. Men Mats Gren ger ett lågmält, ibland nästan lite tafatt intryck när han rör sig bland spelarna på planen. I jämförelse med tränarkollegan Jörgen Eriksson, som är det du ser, varken mer eller mindre, är Gren mindre tydlig i konturerna. De senaste månaderna har dock bilden av vad Mats Gren vill med Göteborg FC och vilken roll han ska ta blivit klarare. Med nästan 40 år inom elitfotbollen, där han fungerat som spelare, tränare, sportchef och en kort period även som spelaragent, borde han rimligtvis veta en del av vad som krävs för att lyckas på elitnivå.
Min upplevelse är ju definitivt att det finns ett enormt potential i klubben och även ett utvecklingspotential på många saker som man skulle kunna lyfta, både professionaliteten och få liksom allting att fungera kanske snäppet bättre lite överallt. Och jag tycker att vi är på en bra väg. Sen är det som det alltid är, att man måste ju ta step by step. Det går ju inte att hoppa över någonstans liksom, som i allting liksom, utan allt måste ju hänga med och man måste utvecklas liksom tillsammans i och med klubben liksom. Och det tycker jag att vi hela tiden har en dialog och en kommunikation och försöker hela tiden titta på vilka delar som vi just nu skulle kunna ta tag i, så att vi får bättre förutsättningar, att vi får bättre professionalitet i olika delar i klubben. Till slut handlar ju allt handlar ju om ekonomi i slutändan, utan då handlar det ju mer om att få, liksom som Jörgen och jag är ju på heltid nu då, att få även de andra positionerna mer och mer upp till en heltid. För det är klart att allting kommer ju att bli mycket mer professionellt då om vi kan få det. Det är ju ingen snack om det, och det innebär ju också inte bara på planen utan även bredvid planen, så att allting även där då kan steppas upp lite efterhand liksom med administration och allting runt omkring där.
Du har ju varit på Kamratgården bland annat. När det gäller faciliteter och träningsanläggning, vad ser du att man i framtiden kan utveckla det?
Faciliteter, självklart kan vi ju utveckla en hel del här hos oss då. Det är ju ingen snack om det. Just träningsmöjligheterna nu när vi har konstgräs, de är ju bra. Alltså, och sen är ju frågan då hur länge vi kommer att vara kvar här på konstgräset, och det var ju snack redan i år om att vi kanske skulle flytta över till Gamla Ullevi, och då blir den diskussionen självklart genast lite hetare då, för då måste vi ha tillgång till gräs om vi ska spela på Gamla Ullevi. Så det här är ju en diskussion liksom som man måste verkligen vara på tårna med och ta tidigt, för då måste det ju vara de träningsfaciliteterna och möjligheterna också planmässigt då för att vi ska kunna förbereda oss så bra som möjligt på våra hemmamatcher. Då.
Vid sidan av att träna och leda laget tillsammans med Jörgen Eriksson har Mats Gren i allt högre grad även fungerat som stöd till klubbens sportchef Lasse Svensson. Till exempel var det Gren som skötte värvningen av amerikanskan Emily Sonnet från start till mål.
Alltså jag gör det väldigt gärna tack vare att man också får en väldigt bra dialog och en bra kontakt direkt hos spelarna. Det är klart att det tar lite tid i hela processen med alla tillstånd som ska vara och först nu med hela den här cirkusen med covid-19 och försöka få hit henne, för egentligen var inte det det lättaste heller då. Så det har ju varit rätt många saker självklart då som man måste ta i, men vi har ju kommit överens om att vi ska hjälpas åt där och det är ingenting som liksom tar tid ifrån det andra som jag känner att är ju det viktigaste då, att det fungerar ute på plan och med tjejerna liksom på det sättet. Men så det är ingen liksom, det är ingen sån belastning som jag känner att det här tar jättemycket tid ifrån något annat som jag borde lägga den tiden på istället.
Och efter två raka förluster talar förstås mycket för att det är just framtiden Göteborg FC får ta sikte på i jakten efter sitt första SM-guld. För inte kan man väl, trots 9 matcher kvar att spela, resa sig från det här. Du har hört tredje delen av En gång i november om Göteborg FCs jakt på sitt första SM-guld. Med mig, Jonas Autio. Ljudtekniker var Johannes Jönler Kanschat.